Man blir lycklig av att träna.
Borde du definiera lycklig, men man mår bättre av att träna. Definitivt.
Man blir lycklig av att tjäna pengar.
Upp till en viss nivå.
Blir man lycklig av att vara gift?
Det
är mycket bra fråga.
Precis. Det är liksom, det beror på om du är man eller kvinna.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är psykiater och författare och idag så ska vi prata om ifall man kan tänka sig lycklig och hur man egentligen gör för att på egen hand förbättra sitt välmående. För att reda ut det har jag bjudit in Magnus Lindvall. Du är professor i psykologi. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du delar din tid mellan Göteborgs universitet och GH.
Ja, det stämmer. Jag är professor i hälsopsykologi i Göteborg. Så jag är där varannan vecka och så är jag uppe i Stockholm och gästprofessor på gymnastik- och idrottshögskolan varannan vecka. Så att jag står med ett ben i Göteborg och ett i Stockholm lite i spagat. Sådär.
Låter lite jobbigt.
Ja, det är ganska mysigt att åka tåg faktiskt. Ja, klimatkompensera och passa på att få lite gjort samtidigt.
Ja. Ja, men du har ifrågasatt en massa påståenden inom det som kallas för positiv psykologi, eller hur?
Ja, liksom allmänt dålig populärpsykologi är väl det bredare begreppet som jag har gett mig på genom åren, som jag håller på med en bok tillsammans med Mattias Lundberg om nu då.
Mm. Och det är till exempel sånt här som att man kan tänka sig lycklig, så här, affirmationer som det kallas.
Ja, precis, att man kan tänka sig frisk och lycklig helt enkelt. Mm.
Vad är det som inte funkar?
Ja, var ska vi börja?
Jag vet, det är en väldigt öppen fråga.
Ja, precis. Problemet är väl att de här teknikerna är väldigt förrädiska. Att du kan få liksom kontroll över ditt eget liv. Att man kan tänka sig direkt till lycka eller till hälsa. Och det vet vi ganska väl från forskning att det funkar inte riktigt på det sättet. För hade det gjort det så hade vi väl, jag är den första som hade önskat att det skulle funka. Det hade gjort mitt liv väldigt mycket lättare om jag hade kunnat skicka ut en positiv tanke i universum. Så hade jag studsat runt lite grann och sen så hade jag fått det jag hade velat som stod utanför dörren sen. Men riktigt så enkelt är det ju tyvärr inte. Så att det finns en anledning att väldigt många människor vill att det här ska funka, för att det spelar ju på våra grundläggande psykologiska behov, att man kan få kontrollen över sitt liv, man kan få en förutsägbarhet och en trygghet, och istället för att vara liksom en pingpongboll i rymden som studsar omkring så får man en chans liksom att sätta sig själv i förarsätet.
Mm. Ja, men för mig är ju inte det här direkt någon nyhet att det inte fungerar. Jag är ju inte så väl utbildad i det här som du, men jag har ju trots allt en utbildning i kognitiv beteendeterapi. Och där är det ju så, det som man säger som skiljer kognitiv beteendeterapi från den här, ska vi säga, populärpsykologin, positive thinking, det är ju att man egentligen lär sig att tänka realistiskt och att emotionen måste finnas med. Så där exemplet att man står och tittar sig i spegeln fast man tänker att man är skitful, så tänker man, oh vad snygg jag är, vad snygg jag är, vad snygg jag är. Det kommer inte funka därför att du tror inte på dig själv. Så egentligen är ju det här rätt självklart, kan man ju tycka, att det inte fungerar.
Och det är det ju. Jag pratade med en KBT-psykolog, en kollega igår, om just de här sakerna. Vad är det som skiljer KBT, positivt tänkande? För där jobbar man ju också med tankar. Att på något sätt liksom omorganisera och få ordning på tankar som inte är realistiska egentligen. Men den stora skillnaden är att det här med positivt tänkande handlar ju ofta om idéer som inte har någon grund i verkligheten från början. Att man försöker bygga upp ett luftslott som inte finns.
Exakt.
Önsketänkande. Och då blir det väldigt, väldigt tokigt.
Mm. Men det är ändå någonting som har skett, för att jag tror att vi som jobbar med eller nära kognitiv beteendeterapi, det här vet man ju att det här har inte med positive thinking att göra eller så här. Men det verkar som allmänheten blandar ihop, bara för att KBT då visat sig fungera i vissa sammanhang, så tänker jag, men det är nog bara att tänka lite positivt här.
Ja, det är ju att man blandar in de här sakerna. Det är lätt att tänka sig att det här är en lite mer coolare variant av KBT. Man drar det lite extra sådär. Liksom, men då kan man lika gärna tänka positivt och så funkar det. För det är väl ungefär det KBT gör, om att man jobbar med kognition och beteende och tankar och sådär. Men det är ju en stor skillnad. Jag är inte expert på KBT, men jag förstår, var det Ellis som nämnde något om det här med liksom att if it works, it's CBT. Alltså funkar det så är det KBT. Att KBT till skillnad från den här liksom självhjälpsindustrin som lutar sig mot positivt tänkande har ju forskning på fältet. Vad kan man säga, bakom sig. Man har helt enkelt haft en ganska rimlig karta över hur vi funkar till att börja med. Sen har man gått ut i terrängen och sett vad är det som funkar. Där verkar kartan okej, där stöter vi på hinder. Då får vi rita om kartan och hitta tekniker som funkar. Och det har man ju absolut inte gjort när det gäller den här rörelsen som följer blindt positivt tänkande. Till exempel The Secret. Och egentligen var ju det här mest för 15, kanske 20 år sedan. Då var ju det här mycket, mycket vanligare och större med positivt tänkande när den här boken The Secret kom och att man kan verkligen snurriga idéer, att man kunde skicka ut positiva tankar i universum som studsar och dra till sig magnetiskt positiva saker. Law of attraction, alla de här idéerna som blev väldigt, väldigt stort i USA. Fick kanske inte riktigt samma genomslag i Sverige. Vi hade ju den här boken Livet med kvantfysiska glasögon som dansade en sommar och blev väldigt stor. Det var verkligen liknande idéer. Att man lutade sig mot kvantfysik och sa att det här kan du lita på för att det här är något så cool som kvantfysik som säger det här. Fast man hade ingen aning om vad kvantfysik egentligen var. Man hade bara hittat
det
på.
Låter som att man hade noll koll på.
Nej, de hade hittat på visar sig efteråt. Men det visar ju också att det finns en väldigt stark efterfrågan för de här idéerna. Det finns en väldigt romantisk drivkraft att folk vill verkligen tro på det här.
Så det är nästan som astrologi och sådana här grejer.
Ja, alltså, och egentligen de sakerna som ligger bakom att folk upplever att det funkar. För det är många som gör det. Det är ju samma sak som varför tycker människor att astrologi, horoskop och mycket annat homeopati funkar. Det är det som ni har varit inne på podden ofta. Confirmation bias, bekräftelse bias. Vi söker efter det som vi vill ska stämma. Alla de olika tankefelen och kognitiv bias som vi är väldigt sårbara mot alla utav oss. Gör att vi kommer hitta den sanningen som vi letar efter. Och det är det plus placebo och mycket annat som ligger bakom. Man tycker det funkar. Och att man har investerat tid och energi i någonting och pengar. Och då är man väldigt, väldigt motiverad att just rättfärdiga det man har gjort, att det ska funka. Sunk cost fallacy och de här sakerna.
Som innebär?
Sunk cost handlar ju om att när man har investerat i mycket någonting, tid, pengar, energi i en idé, i ett program, i en produkt så vill man, då är man väldigt ovillig att släppa det. Även om det visar sig att mycket pekar på att det inte funkar, så har man redan investerat så mycket så det kostar mer att lämna idén än att faktiskt simma upp till ytan och släppa det. Och de krafterna är ju väldigt extremt starka på många områden i samhället.
Så om vi pratar då, vi är rörande överens om att den här positive thinking-psykologin fungerar inte. Men vad skulle du säga finns belägg för vad funkar om man till exempel vill bli allmänt bättre eller förändra sitt ohälsosamma beteende? Vad skulle du säga? Vad fungerar?
Ja, alltså det man har glidit över ganska mycket på inom mitt fält som var idrottspsykologi har varit det ganska mycket man jobbar med, så har det varit mental träning tidigare. Som ganska mycket har lutat sig mot det här med att det finns vissa tekniker som man kan använda för att just kontrollera sina tankar och sina känslor. Men det har ju visat sig för det första ha ganska skakigt stöd i forskningen och det funkar väldigt dåligt, framförallt för de som behöver det bäst. Däremot den här nyare varianterna, KBT har vi redan pratat om, kognitiv beteendeterapi, framförallt ACT, Acceptance Commitment Therapy, som handlar om att man, grunden där är att det är jättesvårt att kontrollera våra tankar. De kommer ändå, hur vi än försöker göra. Och försöker vi på något sätt stänga av dem eller kontrollera bort dem med hjälp av positivt tänkande så kommer de komma tillbaka förmodligen och bita oss i, ursäkta arslet, ännu värre än vad de gjorde från början. Det som handlar om ironiska processer. Tänk på vad som helst under en minut utom en isbjörn.
Och så kommer jag kör samma fast med elefant.
Ja, med elefant. Det är helt omöjligt liksom. Så vi vet att det är ingen realistisk modell att ha i botten. Så ACT handlar ju mer om att de här tankarna kommer och kommer ändå, hur den gör. Då handlar det mer om att lära sig förhålla sig till sina egna tankar. Och vad lära sig försöka förstå, vad är tankar? Det är inte nödvändigtvis, eller det är inte sanningar. Det är saker och ting som vår hjärna pumpar oss med. Vissa av dem är funktionella, de bör man definitivt lyssna på. Vissa av dem är inte så värst funktionella. Så att lära sig och liksom förhålla sig till sina tankar snarare än att försöka stänga av radion. För det är fruktansvärt svårt. Och framförallt för dem som behöver det bäst. Det är ju någonting som vi kan få komma in på sen. I den hela den här självhjälpsindustrin och positivt tänkande och självkänsla, de här enkla lösningarna. Det är ju för dem som behöver det bäst som mår sämst. Som det har visat sig ha svårast för att använda de här metoderna. Då det till och med slår tillbaka och blir problematiskt.
Vad tänker du att det beror på?
till exempel ironiska processer. Det finns sådana här kända studier där man har försökt använda affirmationer, det vill säga positiva påståenden om sig själv. Och så har man mätt det på en grupp och så har man mätt självkänsla innan och efter. Och det visar sig att de som har ganska god självkänsla innan och är nöjda med sig själva, det har en liten marginell positiv effekt på att upprepa att man är en bra person. Där funkar det lite grann, förutsatt att man tror på det. Men för den gruppen som hade låg självkänsla från början, som är i behov av att må bättre, för de funkar det här sämre, de mådde sämre och hade lägre självkänsla efteråt. För att där klingar de här affirmationerna falskt. Man kan inte lura hjärnan på det sättet.
Det där är rätt intressant, för det här är någonting som jag brukar säga till mina patienter rätt ofta. Det här med att hjärnan är ju plastisk, det vill säga den är föränderlig utefter det som vi hör och ser och allting. Som, hade den inte varit det så skulle vi aldrig kunna lära oss någonting överhuvudtaget. Men om det klingar falskt, det vill säga ett ord, den är plastisk i förhållande till emotioner eller känslan. Det innebär att om jag känner att jo, men det här tror jag på, då kan du förändra den fysikaliskt. Medan om du inte tror på det, ja, då klingar det falskt och då händer ingenting. Då blir den inte plastisk. Det är någon slags bild som jag försöker ge till patienten. Att det är därför du måste... Det är det som skiljer KBT, att du måste tänka realistiskt om det. För då kan du koppla känslan till det.
Ja, det handlar ju om det precis som KBT gör. Att gå ut och göra din hemläxa. Alltså bedriv egen forskning på verkligheten och på dig själv. Se om de här sakerna håller eller inte. Och det är ett väldigt, väldigt rimligt sätt att göra det på istället för att bygga upp luftslott. Att börja från grunden, det är väl något överlag som man pratar om. Okej, hur bygger man upp nu en självkänsla om det är överhuvudtaget intressant? Om man inte istället ska bara syssla med beteendet. Då handlar det om att bygga upp ens upplevda kompetens från grunden. Se till att du lyckas med saker och ting som är viktigt för dig. Liksom, syssla med beteendet, börja i grunden och bygga upp istället för att bygga ett luftslott på något sätt från ovanifrån, så det blir väldigt, väldigt tokigt.
Men du är lite inne på det, är rätt svårt överhuvudtaget att ändra självkänslan, eller?
Ja, och det här är ju inte någonting som jag har hittat på heller. Det hade ju varit lättare att avföra det. Det här är ju någonting man har sett i forskningen, att det är en väldigt, väldigt rimlig och låter väldigt förrädisk och lätt modell, men den verkar ju inte hålla. Det verkar inte funka riktigt på det sättet, och det är ju det som bland annat ACT som ligger bakom det, att det visar sig att det är fruktansvärt svårt att just göra de här sakerna som man har sålt in via de här metoderna innan. Det är liksom ingen realistisk modell, och det ställer bara till det, för att mår du dåligt, har du depressiva symptom, låg självkänsla och du söker med ljus och lykta efter hjälp, vilket man oftast gör, och så får man inte ens de här metoderna funka som någon har lovat, för man gör man ju ofta sig själv på att det är garanterat att det här kommer att funka. Man utlovar väldigt mycket. Och så får man inte ens det att funka.
Då är jag ännu sämre.
Exakt. Då slår det tillbaka. Kan
alla
inte ens
andra klarar det, utom jag.
Precis. Mm. Och då har du ju kontraproduktivt.
Fast ingen annan klarar det heller.
Nej, det vet man ju inte om.
Nej, det vet man inte om. Nej. Men det är ändå lite... Ja, du har ju varit inne på det, hur man då skulle eventuellt jobba med självkänsla, men egentligen kanske det bara handlar om att jobba med beteenden.
Ja, alltså när jag skrev min bok 2011, försöka samla ihop vad forskningen tänker kring självkänsla, för jag höll på att forska med det innan, så blev det ju inte den här självhjälpsboken, för det går ju inte att hitta de snabba lösningarna från forskningen fortfarande. Och efter det då, för 10 år sedan, så har väl jag också mer glidit med, hade jag skrivit den boken idag, så hade jag väl glidit mer åt att liksom titta på det som till exempel med self-compassion, ACT som jag pratat om, KBT, den bilden som man pratar om självkänsla idag. Att det kanske handlar mer om beteendet på det sättet, definitivt.
Och hur kan man ändra beteendet då?
Ja, men det tror jag, med tanke på att du utbildade KBT så vet ju du det.
Ja, men det är ju för lyssnarna. Det är du som är gästen här.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det handlar åt att göra de här små sakerna. Som får en person att känna den här att jag klarar av någonting, den upplevda kompetensen. Börja väldigt realistiskt med de här små sakerna, inte bygga upp några luftslott. Och så sätt upp en miljö runt personen som gör det möjligt att känna att man lyckas med saker och ting. Så att ha en fast liksom, på något sätt, förankring i verkligheten istället. För att istället för att springa omkring och liksom jaga illusioner som liksom inte riktigt finns.
Så någonting som vi återkommer till hela tiden, det är de här små förändringen. Om man till exempel inte rör sig överhuvudtaget så ska man inte springa ett maraton då. Man ska ta ett varv runt kvarteret. Det är små saker i närmiljön som har utsikt att lyckas.
Ja, och exakt. precis för personer som, om vi tar nu fysisk aktivitet kopplat till depression, så handlar det ju verkligen om för de grupperna som har problem. Om det är nu så att det är barriärer för många av oss som inte lider av några symptom från början, så kan man ju tänka sig den här patientgruppen då som mår dåligt från början, som har ångest eller depressiva symptom. Där gäller det ju verkligen att, liksom, som du säger, börja väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Små, små steg. Inte ett stort steg fram och tre tillbaka, någon slags vals, utan liksom verkligen, eller tango eller vad man nu kallar det, utan små, små, små steg i rätt riktning.
Och det är ju en annan sak som man hela tiden återkommer till när man ger råd i det här, att aldrig sätta upp ett mål som innebär att du går tillbaka. För du får alltid göra mer än det du har satt upp, men aldrig mindre.
Precis, och där är också, tror jag, en risk, om vi tar nu fysisk aktivitet som är mitt forskningsfält, som ett hälsobeteende som exempel, så tror jag det är en risk varför många är väldigt av och på. Att man har svårt att få hållbarhet i det här, för att man börjar med för stora ambitioner, för stora målsättningar, och kanske lever kvar i att man fortfarande är 22 och odödlig, medan man nu är 47 och lite mer dödlig och kanske skulle anpassa liksom framstegen efter det. Och då blir det problem, för då blir det ganska snabbt att man känner att man misslyckas och går tillbaka.
Mm. Så vad är bästa strategin för att börja träna då?
Ja, alltså...
Konkret. Vad ska man göra? Ska man göra som Rickard Olsson och jag? 16 weeks of hell och sen så kör man stenhårt.
Om man vill ha en kortsiktig boost, då är vi inne på motivation här. Mm. Precis. Vad är drivkrafterna? Och du kan göra samma sak som du och Rickard har gjort av olika anledningar. De kan göra det för att liksom, jag vill åt magrutorna. Så är det bara. Eller jag har slått vad med en god vän, 100 000, om jag klarar det här. Något sånt. Då är det väldigt yttre drivkrafter som driver dig. Och det kan ju funka, det gör det för vissa. Men det kommer förmodligen bara funka under en viss tid. Den bensinen som motivationen är, då, den drivkraften, kommer att dö ut. Det är kärnbränsle som kommer att bränna ut ganska snabbt. Om du vill ha långsiktighet i ditt beteende och göra det till en vana, då krävs det någonstans på vägen att man växlar över den här drivkraften som oftast är yttre från början, för det är ju så den är, till någonting som är mer självbestämmande, som man kallar inom den här självbestämmande teorin, eller som är mer liksom hållbart. Det vill säga att du måste börja liksom äga, känna att du äger beteendet. Jag gör det inte för liksom Davids skull, eller för min partners skull, eller för läkares skull, eller Socialstyrelsens skull. Det började så, men nu så har jag hittat en ingång till att jag gör det för min egen skull. Jag ser en poäng med det är meningsfullt för mig, och jag köper beteendet själv. Först där har man kunnat bygga liksom en stabil bro för beteendet, och att du kan börja liksom göra det till en vana.
Det som ofta händer, det är ju så här bantningskur och så, det är ju precis det som du är inne på, att man kör det här och så lyckas man göra den här kuren, och sen så är man uppe och väger ännu mer ett halvår senare än vad man vägde tidigare. Men det som verkar vara det svåraste är ju liksom att hitta den här bryggan mellan. Har du något konkret tips? Jag förstår att man måste tänka så som du säger, men har du något tips? Hur skulle man hjälpa någon att göra det här?
Ja, alltså det man pratar med den här teorin också, det som bidrar till att öka sannolikheten, om jag är nu tråkig forskare.
Det är därför du är här.
Precis, då får jag prata om sannolikheten. För att man kan hitta den här liksom mer stabila grejen är ju att man gör någonting som ökar sannolikheten för att man tillfredsställer sina psykologiska behov. Mm. Och inom den här teorin pratar man framförallt om tre stycken: kompetens, som handlar om att man känner att man klarar av någonting. Vi har redan pratat om det innan med KBT och så. Autonomi, och autonomi handlar här om valfrihet och frivillighet. Att man känner att man får göra det man gör på sitt sätt och ha en valfrihet och frivillighet, att det finns val att göra. Och den sista handlar om samhörighet eller tillhörighet, som är en social aspekt. Så vad man liksom försöker lyfta fram då, att kan man liksom göra ett beteende på ett sätt som gör att du känner att du är kompetent, att du får valfrihet, frivillighet, och i vissa fall, vissa tränar ju själva, de gillar inte att göra det med andra, men att man kan finna sociala komponenten, att du är en del av en helhet, tillhörighet, samhörighet och så vidare. Då ökar sannolikheten också ganska kraftigt för att du kan bygga den här mer hållbara typen av motivation. Och sen kommer ju din motfråga då, om du gör ditt jobb rätt. Ja, men hur fasen gör man det? Hur blir man konkret i de här sakerna? Och det tror jag att man får liksom anpassa till varje person, för att det kan se väldigt olika ut för olika människor vad det innebär för dem att träna eller sluta röka eller vad det handlar om på att känna sig kompetent eller ha valfrihet, frivillighet eller tillhörighet, samhörighet. Det kan se lite olika ut. Men det är det som är liksom grundprincipen för att kunna hitta det då. Och då det bästa scenariot är att du hittar ett beteende som du gör inte för att det ska leda till någonting annat, utan det man kallar för inre motiverande. The action is the juice, som man sa liksom i filmen The Heat. Liksom, du gör det bara för att själva beteendet är belöningen i sig. Du behöver inte få pengar, magrutor eller någonting överhuvudtaget, eller högre lön eller någonting, utan det räcker bara att beteendet är kul. Du spelar innebandy med ett gäng kompisar på torsdagskvällen. Det finns inga som helst liksom incitament där, förutom att det är så jäkla kul med sociala samvaron, liksom hela aktiviteten är bara jättekul. Barns tv-spelarna liksom, du behöver inte muta, du har ju 9 barn så du vet väl, du behöver ju inte muta dina barn för att de ska fortsätta spela tv-spel. Lovar ni spela en timme till så får ni 200 spänn. Det sköter sig jättebra självt.
Det är snarare motsatsen som är motsatsen, problemet liksom. Som alla vet, som har barn.
Ja. Men träning har vi ett problem att just mindre motivation är inte alltid så lätt att få till. När man är barn och börjar idrotta och hitta någonting, så har vi oftast den här drivkraften att barn tycker det är jättekul. Och liksom det. Men det får vi kanske ganska svårt att hitta när vi blir äldre. Att hitta den här inre motivationen, att det är skönt, trevligt, belönande i sig. Det är inte helt självklart. Kan man hitta det så har man ju löst allting annat, för då har du inga pucklar och inga uppförsbackar.
Problemet är att det är nog en hel del vuxna som har en väldigt inre motivation och tycker det är ganska kul. Tar du 16 Weeks of Hell så tyckte i alla fall jag att det här var ganska kul efter ett tag. När man känner, och där är ju också kompetensen, när man började känna att nu kan jag faktiskt göra de här övningarna som jag inte klarade i början. Då får man någon slags kompetenskänsla också, att känna det här var roligt just därför.
Ja, jag hörde det du pratade om i en podd när du skulle försöka göra på din Batman-övning med crunches där, och du hängde som en liksom...
Men den där Batman-övningen...
och sen så helt plötsligt kunde du göra exakt och sådana crunches. Det blir ju väldigt påtagligt. Mm. Den konkreta feedbacken du får direkt, att det här är kul, och det är det kompetens handlar om, att du ska få en direkt feedback. Så.
Så är det ju, men det som är problemet är ju att om vi då tar till exempel mina patienter som ju inte tycker någonting är kul. Och det är lite där. Jag pratade ju med Anders Hansen här i höstas som att motion är fantastiskt på alla möjliga sätt. Och antidepressivt och allt möjligt som man säger. Men problemet som Fredrik Nyström, som också varit gäst här, säger det. Ja, men man får inte till det. Och i synnerhet inte, det är lite som vi inledde här. De som har störst behov av det här är de som är svårast att motivera. Och då är ju risken att det får motsatt effekt.
Ja, men det är ju sant. Och sen finns det kanske också en idé hos en hel del i den här branschen att man säljer in träning som att det här är bara att bestämma sig. Det är lätt och mysigt och skönt att det är inre motiverande för alla. Och det är ju inte det. Träning för många handlar ju om blod, svett och tårar och allt annat än härligt. Att det är ganska jobbigt för många.
Ja, absolut. Det är ju Paolo Roberto som också varit här. Han är ju med så här, det här är ju skitjobbigt, det är därför jag gör det.
Ja, precis. Och då ska man komma ihåg att vissa, vi är olika också. För vissa av oss tycker liksom, när man börjar känna blodsmak i munnen, det är då passet börjar. Mm. För dem är det inga problem. Medan för ganska många som har liksom, som mår dåligt, som inte varit aktiva på länge, överviktiga, lider av fetma. Alltså, börjar man känna blodsmak i munnen och pulsen går upp så blir man ju livrädd. Man kanske inte är van vid de här känslorna.
Tänker man att man får en hjärtinfarkt.
Då tror man får hjärtinfarkt.
Vilket inte är så långt från sanningen.
Nej, det är liksom en ganska bra sätt för kroppen att skydda, för att nu håller du på att dö. Det här ska du lägga av. Mm. Och det är ju viktigt att man också lyssnar på det. Och ännu viktigare då att man börjar väldigt, väldigt försiktigt i rätt år. Att rätt liksom... Och jag tror till exempel inte att det här med high intensity training, tror inte jag, är liksom lösningen på ett folkhälsoproblem. Det har ju varit en intressant debatt i vårt fält. Ska vi satsa på det med hit high intensity training, att köra skiten ur sig väldigt, väldigt kort och spara tid på det sättet? Jag tror absolut inte, när det handlar om psykologin i det hela, att det där kommer inte funka för de som behöver det bäst. För att det kommer vara så väldigt, väldigt mycket motvind och uppförsbacke rent motivationsmässigt att kunna få till en hållbarhet i den typen av beteende. Det måste någonstans längs med vägen vara något som... Du orkar inte ta en fight med dig själv varenda gång om du ska kunna få det till en hållbar vana. För det orkar man inte, då lägger man av.
Nej, och då kommer vi tillbaka till de här små stegen. Som å andra sidan har nackdelen, om man problematiserar det, att det är inte så kompetensstärkande. Det är inte så att man känner, jag tog ett varv runt kvarteret, vilken kompetent motionär jag är.
Ja, om det beror ju på hur man lägger upp det. Har det varit en stor... Är det en stor grej att du liksom inte ens orkat upp det från soffan, så är det en ganska stor grej.
Absolut.
Att motivationsmässigt har du gjort ett litet steg att du överhuvudtaget orkar hålla det till en regim. Sen om det handlar om att gå upp och sätta sig på en parkbänk eller gå som du har rekommenderat och hört runt huset och sådär, så är det ju en stor vinst. Du får liksom inte så mycket bättre flås på det eller blir inte starkare. Men i vägen framåt så är det ju en ganska stor vinst kompetensmässigt.
Absolut, och det är därför vi rekommenderar det. Men jag bara försöker ändå vara lite djävulens advokat. Det är ju inte, jag menar, den här känslan av att göra... Batman Fly crunches är ju lite större motivationsfaktor på något sätt.
Ja, och ska man, nej, men det är ju sant, alltså, det är också någonting som man inte ska himla med på det sättet. Ska du ha en effekt träningsmässigt och bygga någonting, få bättre flås eller bli starkare, så krävs ju att du stressar kroppen. Mm. Att man frestar på liksom, för annars, och vila och återhämta sig. Har du inte den kombinationen så händer ju ingenting.
Nej.
Så att det beror ju på lite grann, vad liksom har man för liksom mål och ambitioner när man börjar? Är det beteendet som är målet? Eller är det liksom slutresultatet, att du ska få crunches eller klara av att springa en mil på 45 minuter? Eller vad handlar det om? Vad är slutmålet?
Mm. Nej, men för de allra flesta som vi pratar om här så är väl slutmålet att du ska aktivera dig i förhållande till att sitta på soffan. Och då är det ju bra med små, små steg.
Ja. Sen tror jag det är ett problem att vi hör dem, som så mycket annat, så hör de exempel vi hör om och läser om i tidningar och tv, det är ju de där som går från att man var totalt på botten, helt utbrända mot jättedåligt eller vägt 150 kilo. Och sen så något år senare så har de gjort en svensk klassiker och de liksom har gjort en fantastisk resa mot alla odds. Det är ju de vi oftast hör om och ser om. Det är de här fantastiska liksom. Och då kan man ju lätt tänka sig, man är i den situationen, att man får för sig att det där är ganska realistiskt och inte så svårt. För det verkar som att alla gör det här. Det blir en sån här availability bias, att det man ser framför sig verkar bli sanning på något sätt. När man kanske istället, skulle man ta in en beräkning hur många är det som faktiskt har försökt den resan och inte lyckats, så är det ju avsevärt många fler än den där enstaka personen som vi ser som har lyckats. Mm. Så det blir lätt att man blandar ihop korten och tror att något som är ganska, egentligen är ganska extremt är mycket vanligare och ganska mycket enklare och realistiskt än man
det,
tror.
Det är ju så extremt så det står i tidningen när det händer.
Ja, exakt.
Lite så.
Det är ju det.
Mm. Men finns det någonting på samhällsnivå där som skulle förbättra människors hälsa som vi relativt enkelt skulle kunna göra?
Ja, vi har ju haft uppe det här i diskussioner i olika sammanhang, som vad skulle vara de mest effektiva sakerna att göra. Det som är ganska klart nu är att man behöver ha en förändring på många nivåer. Det låter som ett tråkigt politikersvar, men liksom, det krävs inte bara på individnivå, utan man måste ha på samhällsnivå. Titta på vilka miljöer, skapa en förutsättning för att det ska vara liksom låga trösklar att börja. Cykelbanor, hur ser närmiljön ut? Allt det här och det begreppet som man oftast nämner lite slarvigt, det här med nudging då. Liksom att sätta upp en miljö runt om personen som gör liksom att det är enklare att påbörja det bra beteendet. Det tror jag är ganska viktigt. Vi kan inte bara hålla på liksom och pyssla med individen som man lätt gör i psykologi och tror liksom att man kan strunta i miljön.
Så du menar bostad, alltså där man, närmiljön där man bor, så ska det helt enkelt skolor, arbetsplatser, att man lättare, för nu får ju alla friskvårdstillägg och sådär, men det är inte så himla lätt att utnyttja det där överallt.
Nej, och det verkar inte funka särskilt väl, friskvårdstillägget heller, det gör ju varken från eller till så som, men hade man riggat det på ett annat sätt så tror jag det kunnat finnas en förutsättning. Ja, att man på något sätt, att man gör det liksom, man minskar trösklarna. För jag tror en anledning till att många människor inte gör det är för att det är liksom del små uppförsbackar i vardagen. Inte så mycket, men det krävs väldigt lite för att vi inte ska orka ta det i steget. Och att göra det enklare på en arbetsplats eller i fritiden liksom att gå över det här steget. Inom psykologin så pratar man om att ha implementation intention, att ha liksom implementeringsplaner, att inte bara säga men ja, den här veckan ska jag träna, utan sätter upp mål, så jag ska träna måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Och den här tiden, och liksom förbereda för sig själv att om någonting skulle gå snett så har jag en plan B. Jag har liksom kläderna med mig, om det ösregnar eller någonting händer så har jag en plan B för jag ska göra redan innan. För när jag väl hamnar i den situationen att plan A inte funkar, så är jag ofta så trött eller hungrig eller vad det handlar om, så då ger jag upp.
Mm.
Så det har visat sig i forskningen vara ganska, ganska användbart att ha de här implementation plans eller implementation intention, att liksom hur ska du liksom faktiskt konkret gå tillväga för att jobba med det här, för att göra det, och framförallt om det inte blir som du tänkte.
Ja, just det, så om du tänker nu ska jag gå till gymmet efter jobbet och så visar det sig att jag fick sitta över en halvtimme så jag kan inte gå till gymmet, vad ska jag göra då?
Exakt, då har man en plan B. Då kanske jag gör någonting annat. Då går jag, hoppar av x antal liksom hållplats innan mitt hem och promenerar raskt eller vad det är för något. Så att jag i alla fall känner att jag gör någonting. Mm. Eller bara någon slags sån plan.
Just det. Men det kräver ju rätt mycket förberedelsetid. Och det har ju de här, ja, som mår allra sämst, de har inte ork att ens förbereda det här.
Nej.
Så det faller ju på det också lite.
Därför tror jag att man behöver, för att man ska få det funka, man behöver ett helt annat stödsystem i samhället då, tror jag. Vi kan ta fysisk aktivitet på recept som ett exempel. Som jag tror är som en jättebra symbolhandling. Det sänder ut viktiga signaler att liksom det aktiviteten har en effekt i sig. Sen tror jag nog att det skulle behövas ett helt annat stödsystem runt fysisk aktivitet på recept, runt det som skrev ut det.
För det är som Fredrik Nyström också som varit här och säger, att det är ju ingen som alltså det är ju en bråkdel, en 10% som fullföljer det här max.
Ja, de siffrorna har jag inte koll på, men däremot så har ju kollegor...
Inte jag heller kan
nej,
jag
men
säga
det, så att det. Sen tror jag att han målar ut en lite väl nattsvart bild på hela det. Han säger ju till exempel att det inte finns några studier som visar på att fysisk aktivitet har någon effekt alls, vilket är rena felaktigheter. Så han målar ut en lite väl svart, onyanserad bild. Men det finns en anledning till att många inte lyckas liksom få det här receptet i hamn och lyckas framförallt skapa en hållbarhet. Det blir det man slarvigt säger, liksom, det blir tomteblås i bästa fall. Man får liksom raketbränsle i baken och kör stenhårt i 2 veckor, men sen på något sätt av olika anledningar så liksom orkar man inte hålla i. Och där skulle man behöva större stödsystem, kanske en yrkesgrupp som har liksom beteendevetenskaplig utbildning som kan, man kan jobba, som kan jobba med uppföljning, sätta upp en plan. Det kommer ju kosta liksom att tillsätta de här resurserna, men då har du en helt annan sannolikhet för många fler personer att skapa en hållbarhet i beteendet.
Mm. Ja, men, absolut, för det är, så, det är ju samma sak som efter nyårsafton så är gymmen, jag går en del på gym och träffar folk som jobbar där, så här, det är fullsmockat i januari, sen droppar de av efterhand därför att man orkar inte fullfölja det man sa i nyårslöftet att man skulle göra. Och där skulle man ju säga, man skulle fånga upp de här när de, i januari ska man fånga upp dem på något sätt, men då måste ju tillföra resurser för att kunna fånga upp de här personerna.
Ja, det är ju det. Man måste ha en person som liksom sätter sig ner, och där finns det en hel del effektiva redskap och verktygslådor från liksom psykologi och beteendevetenskapen som man kan använda och jobba med helt enkelt. Om man har tid, det måste ju finnas resurser i så fall. Och det är väldigt svårt att föra in dem och jobba med dem själv, utan man behöver någon annan. Och det kan ju se väldigt olika ut kopplat till fysisk aktivitet och recept, hur mycket tid man har. Men i min värld så har inte en läkare eller sjukgymnast så jättemycket tid att sätta sig ner med en patient och göra upp liksom en gå igenom en bakgrund. Hur tänker du kring det här? Vad har du förväntningar? Tror du att du klarar av det här? Och så vidare och så vidare. Utan det blir ett ganska snabbt samtal först, och så kanske kanske inte ens en uppföljning eller en uppföljning väldigt långt fram. Man får inte hjälpen med beteendestödet som man skulle behöva.
Så egentligen, om man skulle tillföra resurser, om vi nu säger så, det tillförs ju en massa resurser till sjukvård. Vi har ju tangerat det här i podden också tidigare. Men att man kanske skulle då, om man har upphandlingar eller så här för olika psykiatriska instanser, skulle man ju tillföra pinpoint att det är, vi behöver inte en doktor till, vi behöver en PT. Eller motsvarande.
Ja, exakt. Ja. I så fall, optimala är väl en PT med beteendevetenskap och utbildning.
Självklart.
Ungefär så. Det tror jag nog hade kunnat ha en ganska stor effekt. Och en PT med beteendevetenskaplig utbildning som inte träffar en patient om dagen. Jag hörde när ni samtalade om det har varit en annan poddsamtal, sjukvården och det här. Utan man använder det effektivt också.
Ja, i grupp.
I grupp och sådär. Så då hade du kunnat få, tror jag, ganska stor effekt. Eller större effekt än vad vi har idag. Spillet hade blivit avsevärt mycket mindre i alla fall.
Mm. Och det hade haft bättre effekt än fysisk aktivitet på recept som det ser ut idag i alla fall.
Ja, det tror jag, för att där saknas ju kanske de här stödsystemen. Vi har pratat om självbestämmande, motivation och motiverande samtal. Alltså det finns ju inte tid eller resurser att använda de här verktygen som vi vet funkar ganska... I alla fall som funkar det bästa vi vet i forskningen idag. Det finns ju inte tid att använda det.
Ja, nej, men det här är otroligt spännande. Och om man går vidare då, kan jag säga, nu har vi pratat väldigt mycket om motion och sådär, men har du någon uppfattning då, vad är viktigast för hälsan? Jag antar att du kommer svara att det är sammantaget, men om vi säger maten, motion, vänner, bra självkänsla, stabil ekonomi, ett jobb, liksom, kan du ranka det? Finns det liksom på något sätt?
Nej, och en anledning till att jag inte vill göra det är väl för att jag tror att det är väldigt svårt att ha en sån här generell lag eller ekvation som funkar för alla. Det är väl det som är problemet, att för vissa så liksom viktas någonting som är viktigare. Då kanske det är sömnen. Så är det sömnen som kanske är viktigt för just dig nu. För någon annan så är det kosten som havererar helt fullkomligt. För en tredje person så är det, ja, det handlar om att skära ner de här 8 enheterna alkohol varje vardag för att kunna gå till sängs. Det handlar om att börja där först. Och det är väl det som är ett problem, vad förstår, utan att liksom vara psykolog själv, som är ett problem när personer kommer och söker hjälp med depression, ångest, utbrändhet och så vidare. Att oftast de här grundsakerna som vi måste ha för att kunna funka har havererat. Att man börjar där med liksom rutiner, sömn, rörelse, mat och så vidare, att det ska funka först.
Mm. Men det är ju i och för sig, tangerar ju också det här när man pratar KBT, när det gäller att säga du har tvångssyndrom, då börjar man med det lättaste tvånget först. Och det kanske är så att vi fokuserar ofta på de svåraste problemen. Om vi nu säger att sömnen är svår eller maten eller vänner eller vad det är. Så fokuserar man på det svåraste. Men det kanske är faktiskt i de här sammanhangen så att man skulle jobba mycket mer med att vi tar det enklaste först. Även om det är det som är minst impact.
Ja, flera anledningar. Dels för att återigen har större chans att nå dit och få en feedback först. Och för det andra för att det också kanske är mer konkret att jobba med det. Om man skulle tänka sig det här med liksom lycka är viktigt och välbefinnande och så blir det så stort abstrakt. Så det är svårt att veta liksom, var ska man börja. Det är väl där ett problem med självhjälpsindustrin också har varit genom åren att man har börjat i fel ände. Och försökt bygga på något sätt liksom det goda livet baklänges. Istället för att börja det konkreta och det lilla. Att liksom blåsa upp det här först och så kan du få det där andra på vägen. Alltså man sätter, man låter, vad heter det, vagnen driva hästen istället. Det blir liksom på fel håll. Och då, det låter ju väldigt, väldigt häftigt och liksom på något sätt bra. Men det funkar ju inte i vardagen egentligen. Det blir inte hållbart.
Mm. Men om vi talar om med lycklig, det finns ju en mängd böcker om så här blir du lycklig och så här. Du är inne på det nu, liksom, och psykologer som kallar sig för lyckopsykologer och som jobbar med att coacha, som vi har varit inne på, hur man blir lycklig. Finns det någonting där som ändå är värt att ta till sig? Eller?
Jag tror det. I den här boken som vi skriver så försöker vi också förhålla oss lite kritiska till inte bara liksom positivt tänkande utanför utan också när positivt tänkande har kommit in inom forskningen, det som kallas för positiv psykologi, som ändå är en ganska ung företeelse, bara cirka 20 år på nacken nu. Och där var ju förtjänsten att man la fram idéer om att vi ska inte bara titta på elände utan vi ska också titta på det som har med att folk växer, frodas och mår bra. Problemet där var väl bara att man hoppade förbi och blev lite för ivrig och ville snabbt ut i verkligheten och göra nytta och rädda världen, så man glömde forskningen och la fram sådana här, på tal om lycka, sådana här lyckoformler som Seligman till exempel gjorde, att happiness H då är lika med S plus C plus V. Och då tänker du att men då var ju det löst. Alltså happiness, lycka då är lika med S som är ens genetiska setpoint, att vi alla liksom ligger och liksom på en viss nivå ungefär upp och ner lite grann. Se som är circumstances, alltså livets life sling and arrow, vad det är som träffar oss, hur vi lever och sådär, hur vi har runt omkring oss. Och V som är då liksom volition eller voluntary, det är det vi kan påverka själva. Och enligt den här modellen så la man ju fram att det där första S-et, 50% cirka, handlar om gen och vad vi är. C-et, circumstance, handlar om 10% bara. Och då blir det 40% över till det vi kan påverka själva. Och det var ju en stark drivkraft och ett budskap som gick ut i många böcker i början på positiv psykologi. För det låter jättesnyggt om det är konsult. Mm. Här, 60% kan vi inte göra så mycket åt, men 40, här jobbar vi med grejer. Mm. Det kan vi påverka. Det visar sig att det är en oerhört liksom skakig, det är bara liksom en sån där hypotetisk ekvation man har slängt ur sig.
Det låter så, det låter som något som bara...
Ja. Det är lätt att säga till den ensamstående mamman eller pappa med fyra barn som lider av depressiva symptom att ja, men den värld du sitter i, det är bara liksom 10%, det är bara hur du lever och hur du har det. Mm. Det är klart att det är mycket, mycket större än så.
Mm. Självklart, ja. Och det måste ju variera från person till person hur mycket du kan påverka.
Det varierar jättemycket, så det finns ju massa hål i de här idéerna som inte håller helt enkelt. Mm. Men det som är bra, det man har gjort, och nu har man kan väl se positiv psykologi ungefär som en liten sån här tonåring som växer upp, att man liksom har inget konsekvenstänk, man är lite yvig som en tecknad figur ungefär, man vill mycket men kan inte så mycket och sådär. Nu har man ju ändå växt upp och liksom börjat mogna lite grann när då kommer en nästa generation positiva psykologer som är mycket mer realistiska, där man inte bara fokuserar på det här ensidigt positiva känslor utan också väger in en helhet. Så jag tror man kan realism. Lära sig mycket. Det är realism. Man har hunnit ikapp.
Så och man, det, som svar på frågan om det finns något som är värt att ta till sig, ja absolut, men det är svårt att veta vad det är just nu.
Ja, men alltså just den idé man har att inte bara fokusera på eländesforskning. Seligman var ju rätt trött själv efter liksom att ha kört elstötar på hundar och inlärd hjälplöshet och allting. Och så tänkte han, nu ska vi fokusera faktiskt inte bara på elände och symptom utan också det som livet handlar om mer än bara frånvaro av elände. Där tror jag man kan lära sig mycket också när det gäller liksom den kliniska vården. Att lyfta upp de här sakerna som man ändå pratar om, lycka, kanske brett. Självförverkligande av de här sakerna. Kan vi göra dem konkreta så tror jag det finns en hel del spännande saker där att hämta.
Ja, och lite som att gå tillbaka till Viktor Frankl och hitta mening i livet. Och,
precis, precis. Ja.
Så då kommer man till en rad påståenden här som jag har förberett här innan. Så du får säga om det stämmer eller inte. Jag kommer säga lite grejer här. Så
får jag lägga mig mitt emellan?
Du får alltid lägga dig mitt emellan. Du kommer lägga dig mitt emellan hela tiden i många fall. Man blir lycklig av att hjälpa andra.
Ja, generellt ja. Det är väl det bästa man kan göra, att ägna sig åt saker och ting som är större än en själv. Det finns ju rätt mycket stöd från forskningen.
Och det säger ju Stefan Einhorn som var här också, att det är i princip det landar i. Det är det enda som egentligen hjälper.
Ja,
jag vet inte om det stämmer.
Ja, när jag hörde Stefans när han var här, han sa ju löjligt mycket saker som jag höll med om. Jag försökte ändå som yrkesskada forskare liksom hitta, det måste ju finnas några saker som jag inte håller med om när han pratar, men jag hade svårt att hitta någonting. Han sa ju väldigt många visa saker.
Han säger väldigt kloka saker, Stefan. Mm. Och det håller du med om då?
Absolut, absolut. Mm.
Sen är ju då frågan hur uppnår man det? Då kanske vi skulle jobba med det. Hur ska vi jobba i psykiatrin så att vi får våra patienter att hjälpa andra?
Ja, det är ju en intressant sak, för att där har det också många plus för samhället överlag. Att vi behöver ju, kan vi få ett samhälle där på något sätt många vill hjälpa andra, så har vi ju också mycket vunnit på samhällsnivå. Det gör vi tillbaka till samhällskontraktet och mycket av det här som många hävdar idag liksom håller på att haverera. Att man liksom har tappat det här liksom kollektiva på något sätt. Då får vi ju liksom många plus åt samma håll. Och framförallt om vi gifter det med det som vi pratade om, att börja väldigt enkelt. Att inte börja med för svåra saker när det handlar om att hjälpa andra, utan väldigt, väldigt konkreta saker kan man bryta ner det och sedan ha feedback på det och visa att liksom det är inte så svårt. Det handlar inte om att du ska åka liksom långt bort och liksom rädda en hel by från elände eller något i den här stilen, eller miljarder, utan det handlar om ganska små gärningar.
Kanske kan till och med så att det ska vara i närmiljön.
Ja, absolut ska det börja i närmiljön. Mm. Definitivt. Mm. Ja.
Okej, okay. Man blir lycklig av att träna.
Lyckad på hur du definierar lycklig. Men man mår bättre av att träna. Definitivt.
Mm. Man blir lycklig av att tjäna pengar.
Upp till en viss nivå.
Ja, det finns
att
en del,
ha pengar.
Det finns en del studier på det.
Ja, att ha pengar skulle jag säga. Tjäna pengar vet jag inte så mycket. Men att ha pengar upp till en viss nivå definitivt gör livet lättare. Någonting annat tycker jag, att slaga ansikte på människor som kämpar varje dag, det är dumheter. Och det är lätt att säga när man sitter som miljardär och säger att pengar spelar ingen roll. Ja, det är inte det som gör mig lycklig. Nej, men du sitter inte på den positionen heller.
Men vad är det för nivå? Finns det någon?
Det finns ju forskning på det. Jag minns inte riktigt den. Det är ju amerikanska dollar tror jag man utgår från där. Så att jag kommer inte ihåg vad översättningen är. Men det är ju ändå en bit upp som den kurvan går, och sen så börjar det jämnas ut. Man kan säga, förmodligen är det så att när du i vardagen börjar kunna ägna dig åt små lyxsaker utan behöva liksom fundera på, men verkligen, alltså, ska jag köpa, liksom, ska vi käka hummer och bubbel ikväll verkligen? Det är ju mysigt på fredagar, men har vi råd med det? När man inte ens behöver tänka på det, de här små lyxsakerna i vardagen, och pengar är ingenting som är störmoment. Det betyder inte att man har jättemycket pengar, men kommer man över den nivån så tror jag liksom att det gör en stor skillnad.
Ja, det är dit, men sen händer inte så mycket.
Och det beror ju på vilka utgifter man har.
Det fanns någon bok här som jag citerade i någon av mina tidigare böcker. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. De hade frågat miljardärer, de rikaste personerna i USA, och frågat vad skulle krävas för att du skulle bli väldigt, riktigt lycklig, och då svarade alla mer pengar. Så det, som en illustration över att hur mycket pengar du har, när du kommer upp över en viss nivå, det spelar ingen roll längre. Nej,
och då blir ju, tror jag också, på den nivån så tror jag inte pengar blir pengar, utan pengar blir något annat, det är symbolvärdigt spel, en symbol för något annat som har med psykologin att göra mer.
Säkert. Blir man lycklig av att vara gift?
Det
är mycket bra fråga.
Precis. Det är liksom, det beror på om du är man eller kvinna. Alltså jag tror både män och kvinnor blir lyckliga av att vara gifta, och man lever ju länge, men som vad jag förstått, om man är man så är det väldigt mycket viktigare att vara gift än om du är kvinna. När det gäller liksom, det har varit en sån här gammal, jag vet inte om det finns forskning som talar emot, att män som är gifta lever ju längre, medan kvinnor som är gifta jämfört med ogifta lever ju lite kortare. Män är så slår ihjäl.
Män är så besvärliga att leva med.
Så att det överlag,
jag tror vi släpper den frågan. Man blir lycklig av att bo i ett varmt och soligt land.
Ja, det vet jag inte säkert. Det beror nog på väldigt mycket.
Du menar på att... Nej, det är bara ett påstående. Är det så? Vad tror vi?
I så fall så skulle vi uppe i Skandinavien vara väldigt mycket mindre lyckliga. Jag tror är det inte så att danskarna brukar komma ganska högt på de här internationella jämförelserna? De är ett jäkligt lyckligt folk. Å andra sidan så dör de ju tidigare.
Finnarna har tydligen toppat senaste 2 år. Och det är inte så varmt och soligt.
Om de inte stannar i bastun hela tiden. Nej, men det kan vara det.
Varmt i bastun.
Jag tror det är inte riktigt så enkelt. Det beror nog på om man tar in i kontexten också hur du lever och vilka möjligheter du har i samhället. Så tror jag inte värme.
Men om vi kombinerar den sen efteråt, så får du ska få en till. Man blir lycklig av att bo i en välfärdsstat.
Det tror jag.
Absolut. Det tror du. Ja. Så om man kombinerar välfärdsstaten med ett varmt och soligt land, då, vad tror du om det?
Ja, eller går du från att ha ganska taskigt med pengar i ett kallt land till att få det så pass mycket så att du klarar det och dessutom flytta utomlands så att det är lite varmare, då tror jag det kan ha viss effekt, absolut. Mm.
Mm. Man blir lycklig av att få barn.
Ja, efter ett tag. Men det är väl också så där att det vad jag förstått så finns det, jag vet inte om det är stabil forskning, men man har tittat på det att direkt föräldrar tror att man ska bli väldigt lycklig första tiden när man får barn. Och sen så hinner verkligheten i kappen och man inser med sömnbrist och mycket annat att det är en ganska tuff period i början i alla fall.
Jo, jag vet. Jag har varit i den perioden i 23 år.
Så du vet det. Men däremot långsiktigt så tror jag just att barn, det gör en nog... Det finns många lyckovinster i att ha barn framöver, alltså långsiktigt.
Mm. Sista frågan. Man blir lycklig av att tro på Gud.
Lycklig vet jag inte, men jag tror man blir lugn. Jag tror det är lätt att hitta ett inre lugn faktiskt. Jag är ju en ganska uttalad ateist själv. Men jag hoppas att jag kan lura mig själv och bli religiös om en sån här 30 år. Ja, det verkar vara ganska mysig tillvaro.
Men det tangerar ju meningen med livet, eller ja, hur? En religiös person som tror på Gud, det finns ju en högre mening. Och om man nu tror att det är väldigt viktigt, vilket jag är helt övertygad om, att det är en väg till lycka, att hitta någon form av mening, då är det klart att det här är ett sätt.
Det är ju en väldigt stabil och tacksam genväg om man nu kan liksom få sig själv att köpa, åter på tal om SDT, köpa där, ta in värdet av det, verkligen tro på det för det. Och man befinner sig i en miljö som inte liksom ställer till det. Religion har en hel del problem omringat runt omkring sig också.
Åtminstone missionerande religion.
Åtminstone missionerande religion. Men kan man få liksom någon slags personlig religiös upplevelse och tro så att det blir liksom en snuttefilt för en så tror man kan hitta en genväg till någon slags inre lugn och frid. Det trycker många psykologiska
behov. Sen finns det en annan sida av religion. Det är den här ritualiseringen. Vad tror du om det?
Ja, men det tror jag också är viktigt. Om vi tittar på hälsa, att det skapar liksom just en, som sagt, det sätter de här implementations plan som vi pratade om innan, att det sätter strukturer, det gör det underlättar. Sätter en struktur för en i vardagen som gör det lättare för en att hålla sig till goda vanor. Och på så sätt så är väl liksom religion, de goda delarna av religion är väl väldigt funktionellt för många människor psykologiskt, tänker jag.
Det är som Alexander Bard som vill starta någon form av ny sekulär religion.
Ja, jag menar det.
Som skulle hjälpa människor. Jag kan ju tänka mig då, man kan ha en sån här hälsoreligion då. Vad tror du om det?
Det är väl det vi har nästan, håller på
att säga. Ja, i någon mening. Men mer, jag tror ju mer på ritualen än själva troendet. Ja, ritualen är viktigare och den skulle ju vara extremt bra om man kunde sätta upp en sån religion som ritualiserar motion.
Och det är väl det, om man ska liksom alltifrån den här personen som mår dåligt och ska hitta sin rutin, liksom att man går ut med hunden eller ut och springer, till de här lyckra männen, vad de kallas. Som
mammals. Middle-aged men in lycra.
Eller de här medelålders psykiatrikerna som kör Hell Week och som mår bättre efter
ja,
det.
Liksom, ja, precis.
Den gruppen.
Den här magrutesökarna. Men precis. Innan vi slutar.
Det är väl religion på något sätt väldigt inrutad. Och på tal om ritualer, vi ska liksom, jokes aside lite grann, så är det ju jätteviktigt att det är en ritualisering runt det här som gör att man mår väldigt bra och just hitta mening.
Mm. Ja, men jag tror vi landar i det. I allra sista frågan här, för nu har vi hållit på ett tag, tror jag. Finns det någon politiker som du tycker liksom lite mer rätt när det handlar om det här med hälsa än många andra? Är det någon som du känner som vill lyfta fram här?
Nej, det är det faktiskt inte. Jag väntar ju fortfarande på den första politikern, nu sticker ut hakan här, som har liksom någon slags evidensbas i det man säger. Snarare än ideologiskt, det är ju en önskedröm, det kommer aldrig finnas. Att vi ska få någon slags evidenspartiet i Sverige.
Vi har ju haft en del politiker här och det är rätt intressant, för när man sitter i podden så är väldigt många inne för att jo, det är lite för lite evidens, men sen så när förslagen kommer fram så saknas det fortfarande evidens.
Ja, nej, men det finns ju säkerligen många duktiga politiker, eller bevisligen gör det där ute också, men det är lite för ofta det känns som att man faller tillbaka på en annan beslutsgrund än en evidens när man tar sina beslut. Och det är synd att det blir så. När det gäller fysisk aktivitet och hälsa så finns det ju väldigt få som säger liksom, nej, men det där med att ungarna ska röra sig, det tror vi inte på. Det är bättre att göra någonting annat. Det är ju väldigt politiskt korrekt idag att driva den frågan. Men sen ska man också ha mandat att göra det och tycka det är så pass viktigt att det blir av. Och där kanske det saknar lite av den där kraften ändå, trots allt.
Samtidigt som det riskerar att bli lite social ingenjörskonst. Eller, och det finns det väl inte alltid mandat för att hålla på med längre.
Nej, och det är ju på tal om det här med autonomi också. Man känner att man ska äga sina beteenden och sådär. Så blir det ju lite fel när det trycks på ovanifrån. Att man gör det för någon annans skull. Utan vi måste liksom, vad på en politiker kan göra, det är ju öppna upp för möjlighet eller sänka trösklar, tror jag. Och se till liksom att skapa en struktur som gör det möjligt för människor att göra de här sakerna. Då är man nog rätt inne på det.
Det tycker jag låter som ett utmärkt sista år. Tack så jättemycket, Magnus, för att du kom.
Tack så mycket, det var trevligt.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.